Här i program 1, den sorgsne Nils Ferlin, ett föredrag av Olof Lagercrantz.
Det var få människor som såg att mina ögon var sorgsna, ty jag skrattade mycket, säger Nils Ferlin i en av sina dikter. Ferlins sätt att skratta är att spela pajas, att krumbukta och göra kullerbyttor, att svänga sitt kast spö som splinfylld engelsk lord, att lyfta sin blänkande cylinder som revyscharmör, att som gårdsmusikant, han skriver ofta om gårdsmusikanter, i ett galant språng fånga den fallande kopparslanten. Något ryckigt, något av sprattlande marionett finns det ibland i hans uppträdande, i den magra gestaltens bugningar åt alla håll. Gemyt finns här inte, endast spända nerver. Det är svårt att fånga hans blick. Han vill ha det så, ty han är mycket ömtålig och behöver en skyddande förklädnad. Nils Ferlin anslöt sig från första stund till en gammal förnäm gycklar- och poettradition. Hans värld är gatan och krogen. Det bofasta räcker han ut tungan åt när han i tiggares, nasares, kanonfotografer och misslyckade poeters sällskap tågar förbi. Med länsman och polis växlar han fräcka repliker. Redan som liten gosse i Filipstad där han växte upp så kände han när de kringresande tivolierna, menagerierna och cirkussällskapen drog förbi igen sin egen sort i de människor som där var anställda. Och han fick genom det med naturlig kontakt med gångna sekler. Därför tycker man ofta när man blickar in i Ferlins lyriska värld som om lutade husen tätade samman än i våra dagar. Som lyste stjärnorna klarare där. Som om det inte fanns någon gatubelysning. Som klingade i gränderna latin vid sidan av svenskan. Ja, som vore det djupaste medeltid. Där uppträder också mycket riktigt moraliteternas stående figurer. Greven, bonden, knäkten, narren med klingande bjällror, döden och sorgen. På krogen sitter vid sidan av Villon, Vivallius och Lucidor, fromma pilgrimer. Och längst borta i vrån sitter med sitt rep och sina 30 silverslantar, den olycklige Judas Iskariot. För Nils Ferlins popularitet hade spelat stor roll att man tyckt sig honom känna igen en klassisk poettyp. Han var poeten sådan folk ville ha honom. Han kittlar den bofaste med en till intet förpliktande vandringsdröm. Han är undantaget i det helförsäkrade folkhemmet, bydåre och rolighetsminister på samma gång. Men man får inte göra sig skyldig till misstaget att uppfatta vad som händer i Ferlins värld som ett utklädningsstycke, därför att poeten själv så ofta behagar axla narkåpan. Det är hos Ferlin inte som hos Bellman frågan om en diktad bohemvärld. Det är inte gestalter framsprungna ur en lågande inbildning och sedda i ett regnbågsskimrande skönhetsljus, sådan som Bellmans värld är, som Ferlin bjuder oss att betrakta. Hans värld är inte som Bellmans sluten, evigt ung och obekymrad, livslustig och dödsskräck överväldigad omväxlande. Ferlin berättar helt enkelt om sin egen verklighet. Och detta utan all försköning med galghumorn som enda försonande element. Ferlin har verkligen under större delen av sitt liv hört till det utstötta, det besmittade som han själv skriver. När han var 21 år gammal dömdes han till 3 månaders straffarbete ovillkorligt. Av allt att döma var det här frågan om ett upprörande justitiemord. Och under det kommande årtiondet var han i ständiga hårdhänta konflikter med polisen. Under många år fanns det mellan honom och det borgerliga samhället inga bryggor. och när detta samhälle sedermera ville trycka den poetiska stryken som alla älskade till sitt bröst var det för sent. Fälin hade redan utformat sin människotyp. Han hade valt det lösa patrasket, det av alla föraktade. Någon förlorad son som efter en tid bland svinen sprang sin fader i armarna och sedan lugnt slog sig ner vid kalvsteken blev han aldrig. Han förblev i verklighet som i dikt bland dem som har landsvägen till sitt hem och himlen till tak. Mantalsskrivningsort fick han först när ålder och sjukdom tvingade honom att vara stilla. Hos Fälin har döden ingen lie. Döden är en gammal man som vandrar kring med kratta och säck och samlar in det vissna löv som virvlat länge kring och behöver komma till ro. Vi har aldrig haft en diktare med så sorgsna ögon som Fälin. Döden är för honom en vänlig makt och en ständig frestelse. Hans nerver är alltid spända, hans hjärta bultar outhärdligt hårt. Han är haren på språng medan drevet går, ekorren i hjulet, igelkotten med taggar som genomborrar honom själv. Döden ensam kan skänka den hetsade lite le för livet, som det heter i en av hans dikter. Människan följs av 7 dödar, av vilka 6 är mörka och 1 är ljus. Det mörka bränner vår själ till intet, berövar oss inte bara ungdom och skönhet, utan också våra goda föresatser, vår längtan, och lämnar oss kvar som tomma skal. Den 7:e döden, den död då verkligen vårt hjärta stannar, är barmhärtig, säger Fälin, och den för oss bort från de andra 6. Ingen kan våldsammare dementera glädjen vid krogbordet, vagantens bekymmersfrihet, än Fälin. I samma ögonblick den skallra han kallar sin humor och med vilkens hjälp han söker hålla oron och skrstången tystnar, springs längtan att bli kvitt livet fram. Till nasaren på ungkarshotellet kommer döden och lossar snaran om halsen som dragit sig ihop i en knut. Fredman förbannar i en berömd dikt den stund då han kom till sin moders och faders lust då hans livslåga tändes. Men det sker i bakrus och hans förbannelser slår vid första sup om i översvallande livslust. Fälin sitter grå i ansiktet och röd i ögonen, spiknykter vid kafébordet och säger att det bästa är att aldrig ha blivit född. Han ser som en gammal tiggare livet snålt och naket i ansiktet och är bortanför och över alla lögner. I kroppens krematorium dör vår själ. Det är gott för dem som får dö innan det förvandlats till ett ödehus. Det är alltid bättre att vara död än att leva. Ja, den vackraste dagen livet ger kan inte tysta denna pockande längtan att få vila. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vit. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Så lyder en karaktäristisk dikt av Fälin. Denna djupa sorgsenhet är ett flöde som aldrig upphör i hans diktning. Den är grundvattnet som alltid finns där, en stark passad som aldrig ett ögonblick ändrar riktning. Det är ur sorgen som hans diktning växer fram. Vad han har att säga är mycket enkelt och uttrycks lättast med bergspredikans ord: saliga äro de anden fattiga, ty dem hör himmelriket till. Saliga är och det som sörja, ty det skulle bliva tröstade. Fälin är idag tämligen ensam om att kunna ge oss en föreställning om varför Jesus en gång väckte anstöt. Ty han tar de centrala Jesusorden på brutalt allvar och förvandlar dem inte till ett slags moralisk religiös poesi. I en av hans diktsamlingar, den bär den signifikativa titeln Från mitt ekorrhjul, finns en dikt som heter Testad. Där skildras en person som i folkhemmet så illa klarar testningen att han inte får några poäng alls. Han är en idiot, rätt och slett. Men att han skulle höra till dem som sållas bort med agnarna i Ferlins värld behöver man inte befara. Även denne stackare har ett själsliv. Han undrar varför han är till och vad hans ärende är. Han irrar framåtlutad kring som hade han förlorat någonting. Han som följer igenom vid testningen uppfyller det enda krav som för Ferlin är av någon vikt. Han frågar. Han är vilsekommen. Det är denna oro som förenar de människor som är levande i anda och sanning. Det är med detta mått det måste mätas. Nästan allt Nils Ferlin skriver om handlar om det fattiga i anden. Det är det som uppfyller hans tidlösa bohemvärld. Och mot dem ställer han dem som tror sig rika i anden och vilka inger honom skräck eller avsky. Andersson och Pettersson tar för sig av livets goda. De sitter trygga vid bordet och sover lugnt om natten. De representerar samhället, prästerna som har myndiga svar på de ängsliga frågorna, domarna som mäter brotten i fängelseår, det lagiska i alla dess tusen uppenbarelseformer. Från dem flyr han till stackars lille Lundström som ängslas för den stora kometen, till Tummeliten som tappat sina kiselstenar, till den bestialiske mångmördarens mor, vittnande inför rätten om hur snäll sonen var som barn. Och snäll är han fortfarande, innerst inne, tro mig, säger den olyckliga modern i dikten. Vad allt som är tafatt är vackert i liv och dikt. Det är något billigt med det som har tillförsikt. Men allt som är blint och vilset och vint i världen och skakt, det lever dock, skrämmer oss inte, som guld och makt. Carl Gustav Hildebrand har med rätta sagt om Ferlin att han visar en kärlek till människor som aldrig ett ögonblick får fråga efter värdighet eller förnuftiga avgränsningar. Och Hildebrand menar att detta är kristet. Ja, att kärleken och lidandet får sin verkliga storhet först i Bibeln. Det må vara. Men då är vad som idag mest kallas kristet bra långt borta från bergspredikan. Hos Ferlin återuppstår det som jag uppfattar som det sant evangeliska. Hos honom finns ingen uppståndelse, ingen billig tröst på andra sidan graven, ingen av kyrkomöten antagen trosbekännelse. Med bitande hån talar han om dem som tror att Jesus genom sitt lidande köpt dem en gratisbiljett till paradiset. Hos Ferlin finns kärleken utan belöning, utan krav på förklaring, utan stöd av något utanför människorna. Den finns där bara som en blomma på ängen. Men Ferlin är inte bara moralist. Det allra vackraste han skrivit är inte predikningar på bergspredikans texter, utan bör snarare kallas handlingar i evangelisk anda. Längst inne i hans diktning finns en spegelblank sjö, en barnslig undran, en from häpenhet inför allt. Inför menageriets boaorm som han besjungit, inför näktergalens sång, inför tjurstjärnan som lyser ned över gravarna och inför människorna som går vid hans sida. Han liknar, när han skriver därom, det barfota barn som i en av hans dikter sitter på handelsmannens trappa och har tappat sin papperslapp och inte kan minnas vad som stod på den. Människorna drar förbi, ynglingen blir gubbe, flickans skinande hud blir slapp och grå. Livet är så kort och döden så lång, människorna så små och världen så stor. Allt bara speglas i det undrande barnaögat, där allt är alldeles rent och inte ens en tanke på att en dom kan finnas dyker upp. Här har inte lögnen med förespeglingar och löften någon plats. Här är det gudsrike förverkligat som man kommer in i endast om man blir så som ett barn. Det hela såg jag som ett myller bara, vill intet mena och i sak ha hjälpt. Ett barn som sneglar i ett cirkustält kan föga mindre eller mer förklara.
Olof Lagercrantz talade om den sorgsne Nils Ferlin.